Det finns en text i Markus 10 som jag tror jag har minst tre, men kan till och med ha fyra olika predikningar om. Och det är ganska speciellt just med Guds ord, att du kan egentligen predika ganska många olika saker ur samma text. Det är därför som det sägs att det är levande och verksamt. Men jag skulle idag vilja tala lite om vårt pingst-DNA. För att, och jag kommer ha en vers senare om domarboken, för det är ju så att det kommer och går lite folk hit och dit. Och en del kan ju fundera att var är jag någonstans och varför är jag här? Och vad är för människor som är här och vad egentligen är vi för kyrka? Vad tror vi på? Och nu när vi går in i det 100-årsjubileet så har jag hållit på att filosofera, funderat, krasslat mig fram och hostat en del kring vad har varit en röd tråd över Sion och egentligen vår pingströrelse genom de här 100+ åren vi har existerat. Och jag har funnit några enkla punkter kring det, men jag vill ta en kanske lite märklig text att utgå från, och det är Markus 10:46 om den blinde Bartimeus. Och vi läser i Jesu namn. Det kom fram till Jeriko, och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara, satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa det åt honom strängt att vara tyst, men ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sade: kalla hit honom. Det gjorde det och sade till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sade: rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Lite bonusteologi, som inte egentligen har någonting med predikan att göra. Men det är ganska intressant att Bartimeus använder två gudomliga uttryck för Jesus. Han säger Davids son och han säger rabboni. Och det kan man ju tänka sig ganska imponerande att en blind person kunde ha en hög kristologi uppfattning redan på den stunden och tidpunkten. Men varför jag vill tala om det här idag, och nu minns jag inte riktigt, men jo, det här har vi det. Varför vill jag tala om det här? Att det växte från Domarboken 2. Det växte en annan generation upp efter dem. En som inte kände Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Varför vi gång på gång behöver ta upp vissa saker, det är att vi är ganska glömska, vi människor. Vi glömmer lite vad som är på gång och vad som har varit och så vidare. Och jag tror också när vi talar om lite pingst-DNA idag, så vill jag bara lyfta fram så som jag ser det. Ur min enkla teologiska horisont. 6 olika punkter som har varit en drivkraft och kanske en orsak varför rörelsen och Sionförsamlingen har varit någorlunda med stora sådana här öron, hara öron, framgångsrik de här 100 åren. Och jag vill bara gå in det rakt på sak idag. För det första så har vi alltid som församling varit missionala och barmhärtiga. Och jag tänker när jag läser den här texten att Bartimeus måste fått sig berättat om Jesus. Någon måste berätta om Jesus till honom. För han satt ju där blind. Men ändå så visste han att den Jesus nu som är på väg in, han kan göra under och tecken. Alltså har någon gång gått fram till Bartimeus och förklarat att det finns en Jesus. Du kanske lever i mörker. Du kanske lever i sjukdom. Du kanske lever i borta från Herren. Men det finns en Jesus. Så om du möter någon gång denna Jesus, så kan ditt liv gå från mörker till ljus, från blindhet till klarsynthet, från ångest till frihet, från långt borta från Gud till nära relation med Gud. Och jag tycker mig se när jag läser vår historia att det är så vi håller på. Att vi har varit ganska ivriga att berätta om Jesus, till höger och vänster. Och när jag läst vår egen historia så tycker jag att det är ganska fascinerande vad det gjorde med den här skaran som började 1926 med bankmannen Söderman. Att det dröjde inte många år innan en ung kvinna får för sig att jag känner kallelsen att dra iväg till Kina. Jag har varit i Kina ett antal varv med flygplan. Men när du drog iväg till Kina 1929 eller var det 30, så du satt inte på första klass, utan satt kanske på andra klass hästkärra, tåg, andra saker. Det sägs att de första pionjärerna, missionärerna, de tog ibland med sig plankorna till sin egen kista, för de trodde när jag far dit så lämnar jag kvar där 6 feet under, alltså 3 meter eller 2 meter under jorden. Men jag fascineras över hur när människor som samlas kring Jesus och får uppleva någonting i den heliga ande, så gör det någonting med oss att vi vill ut och vi vill också föra in. Vi är missionala, det betyder alltså att vi vill gå ut med evangeliet, men vi vill också föra människor in, vi är barmhärtiga. Vet ni att det tog inte många sekunder den här församlingen startades? För att man tog ett beslut att en kollekt i månaden skulle gå till de fattiga. Vi ville ut, vi ville också få människor in. Vi var offensiva, men vi var också barmhärtiga. Och jag tycker det är något speciellt. Alltså jag känner en del unga och äldre radikala bröder och syskon. Oavsett var de är så tycks de ha en förmåga att presentera Jesus. Oavsett om man sitter bland frisören, man talar med grannen, man är i butiken, man är på nattklubben en sen kväll, så tycks det finnas någonting som händer när de här människorna placeras ut, att de vill presentera Jesus. Och de gör det effektivt, frimodigt och rakt på sak. Och jag tror att det är inget som vi ska tappa, utan vi ska fortsätta fokusera på att vara, vi ska ut och vi ska ta in. Vi ska vara missionala och vi ska vara barmhärtiga. Vi behöver nå människor i vårt land. Och vi behöver nå människor i vår stad. När har du senast berättat Jesus till en ny människa? Jag vill inte skapa så jättemycket pingstångest idag, men kanske lite. Det är ibland att skakas om lite. För vi blir ibland så bekväma. Jag menar, nu har jag varit kristen i 23 år, ja, men då, någon annan. De här som är nyfrälsta, de är ju frimodiga. Det är deras uppgift. Nej, det är allas vår uppgift. Jesus sa inte, ni som är mellan 15 och 25, gå ni ut och gör alla folk till lärjungar. Han sa, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det är någonting som gäller oss var och en. En bön att tro att vi alla pingstvänner, och inte bara pingstvänner, till och med en baptist kan ju be den ibland, borde be bönen, här är jag, sänd mig. Jag har en sån här övertygelse i mig, en sån enkel barnslig tro på att om Herren hör den bönen, så har inte för många som ber den. Och jag tänker att kanske det finns idag i Vasa ikväll 1000 människor som ska öppna för evangeliet, om det fanns någon som predikade. Är det inte som Romarbrevet 10 talar om? Hur ska någon kunna tro om ingen predikar? Kanske det är dags för du och jag att få uppleva ett andens liv. Så vi rör på oss lite. För anden är alltid rörlig. Nummer 2. Vi har alltid trott på bönens kraft. Inte bara trott på bönen, vi har trott på kraften i bönen. Dynamis, det grekiska ordet. Ursäkta lite flunstigt, jag kommer att snurra på här lite framme. Bartimeus ropar efter Jesus. Och när jag läst vår historia, jag läst ganska mycket, jag är lite så, inte hemligt intresserad av kyrkohistoria. Och vad jag finner när jag läser böcker om kyrkohistorier, det är att nästan varenda ställe, församling som har någon form av framgång, så bottnar i att bakom framgången, i något dolt rum i källaren eller på vinden, så är det människor som ropar till Jesus. Alltså det händer ingenting om vi inte ber. Herren gör ingenting om inte han först meddelar sina senare profeterna som Amos är 3:7. Människor samlades i hus, i bönehus, i församlingar och ropade desperat efter Gud. Ibland så saknar jag lite den här desperationen. När jag talar med våra äldre syskon, jag talar om dem nu som är lite mognare än mig, alltså kring 80-90 år. Och när jag hör dem, hur de lärde sig att be, de skulle vara ner på knä, det var bönemöte måndag, det var onsdag, det var torsdag, ibland också lördag. Och man skulle ner på sina knän, för det skulle visa sig att man är lite desperata. Ja, det är inte så att du, när du som det ibland lätt hänt när vi är på våra bönemöten, tankarna går till morgondagens prov. Börsen. Sporten som kommer. Jag inte vill att mötet ska slut, för jag vill hem och se på denna sport. Nej, förr i tiden, så vi var ner på våra knän och så ropar man desperat till Jesus. För man visste att utan Jesus så händer ingenting. Men med Jesus så är allting möjligt. Och jag ser det i Bartimeus liv. Han visste att hans enda hopp var att hans rop skulle nå fram till Jesus. Och jag undrar om det borde vara lite här bland oss också. Att vårt enda hopp är att våra rop når fram till Jesus. Lite mera desperation. Lite mera bönemöten i dina kalendrar. Lite mera entusiasm. När pastorn Benjamin talar om att vi har bön på tisdag morgon, så bara yes, höjdpunkten på veckan. Jag hör aldrig så mycket ursäkter. Ursäkta nu. Jag hör aldrig så mycket ursäkter när man frågar folk om de som kommer på bönemöten. Jag vet inte, det tycks vara enda gången det händer allting annat i hela världen. Det är när det är bönemöten. Jag vet, jag är lite elak idag, men jag har varit sjuk i 2 veckor. Men Bartimeus visste att hans enda hopp var att hans rop skulle nå fram till Jesus. På samma sätt har vår kyrka genom seklet den här församlingen har varit full med människor. Det kommer ni få läsa om i boken. Som på 80- och 70-talet bara ropade till Jesus som en andeutgjutelse. Att någonting skulle hända. Det började med att folk desperat ropade. Och inte bara ropade, utan de trodde att när de ropar så hände det någonting. Och jag tänker så här, hörni. Att bönen är någonting som alla kan bemästra. Det är inte så att 1 eller 2. Ibland är man ju lite avundsjuk på de här bönekanonerna. De tycks sätta på en knapp och starta 12 timmar. Håller de på. Och jag tror att bön är någonting som alla kan be. När jag var lite frustrerad över min alltför sega fluns, så skickade jag böneupprop till 3 håll. Jag skickade till några äldre vänner. Jag skickade till medelålders vänner. Och skickade till min dotter. Och jag blir lite berörd nästan av det. För när jag sa till Liv att nu är jag så less på att vara sjuk. Hans reaktion var att hon la handen på min mage. Och så i Jesu namn skulle bort. Att alla kan ju be. Du behöver inte ha en PhD i teologi. Utan du behöver ha en kärlek till Jesus. Var uppfylld med den helige ande. Det är på något sätt det bubblar av sig själv. Och min enkel längtan de nästa 100 åren. Att vi ska vara en församling som älskar och prioriterar våra bönemöten. Får man ha en sån önskan som pastor? Tänk om vi skulle kunna vara 100 människor där. Som desperat ropar efter Jesus. Och jag tänker, att som nykristen borde det första man lär sig är att be. Låt oss göra som Bartimeus, som desperat ropade efter det han visste var det enda som kunde rädda honom. Det är bara Gud som kan rädda vår stad. Det är bara Gud som kan rädda vårt land och vår församling. Låt oss göra som Bartimeus, desperat ropa efter honom. Nummer tre. Vi har också varit ganska frimodiga som kyrka. Och jag skriver så här att vi som kyrka, vi har också varit ganska missförstådda. Vi har varit för radikala, för konstiga, vi har varit för glada. Vi har varit för framåt, vi har för konstiga möten, det har gått för vilt till ibland. Och folk har inte riktigt förstått sig på oss alla gånger. Och jag funderar en del på det där. Så jag kom fram till att även om en viss kritik kan ha varit skälig, så skulle jag istället vilja beskriva det som att det handlar om vår frimodighet i kombination med en längtan att få se Guds rike komma. Och har du en sån där längtan efter att se Guds rike komma, då ter det sig så ibland att du gör lite konstiga saker. Som när jag som nykristen upplevde att gå kring kyrkan då i 10 år och be den helige ande. Och var och nio tar ett dagisbarn tag i mina byxben och frågar, vad håller du på med? Jag menar, man får för sig ibland gör saker, men man drivs av en längtan att få se Guds rike komma. Hebreerbrevet uppmanar oss att inte kasta bort vår frimodighet, för den ger oss stor lön. Det finns en lön ihopkopplad med din frimodighet. Och det är inte så att det står inte att djävulen kastar bort den, eller Herren, eller din elaka granne. Det är så att du kan kasta bort den. Så jag tror vi ska vara mån om att ta vara på den och utveckla den. Och egentligen borde frimodigheten bli bara större och större ju längre tiden går. Och jag tänkte på den här texten när Bartimeus ropar efter Jesus. Så får ju inte han bönesvar. Har du tänkt på det? För det som hände när Bartimeus ropade desperat efter Jesus är att folk säger åt honom, var tyst. Det är hans bönesvar, som inte är ett bönesvar, det är ett människosvar tydligen. Och någonstans finner jag lite pingst-DNA i hur Bartimeus reagerar när människorna talar strängt till honom och säger åt honom, håll truten. Så står det att han ropade bara ännu högre. Det kommer stunder och tider i våra liv då jag tror att vi behöver ropa ännu högre. Inte var säkert så roligt för Bartimeus den blinde att få höra det där. Att han skulle bara vara tyst. Han kunde vara sårad, tyckt synd om sig själv. Med all rätt, han var blind, han hade svårt framför. Varför? Han har ju rätt att känna egentligen ganska jobbiga känslor. Men hans reaktion blir ju bara att han ropar ännu högre. Och jag tänker ibland när världen försöker tysta ner oss och församlingen, så krävs det en viss frimodighet. Att inte låta sig tystas ner. Att inte låta människoord styra Guds församling. Jag läste om våra pionjärer som blev förföljda och till och med uteslutna. Inte från den här församlingen, men från andra kyrkor. Men trots det, att de blev uteslutna och förföljda, baptisterna på 1800-talet, de hade det ganska tufft, ska jag säga dig. Jag kan läsa hur de hade det där i Malax. Det slängde sten och andra jobbiga saker efter dem när de skulle i kyrkan. Men trots förföljelsen och lidande så fortsatte det att tjäna Jesus. Och det resultatet av att det fortsatte tjäna Jesus så att människor fick möta Gud. Och det är någonting som oftast händer när vi håller den här frimodigheten i liv. Det är att människor får möta Jesus. Människor som inte annars skulle möta honom får nu möta honom. Vi får aldrig som kyrka tappa den av anden givna frimodigheten. Denna frimodighet som får oss att övervinna världens fruktan och dess försök att tysta ner oss. Jesus säger, och han säger inte som någon form av ifall om, utan säger det som att så här är det. I världen får vi lida, men vi ska vara i gott mod, för jag har övervunnit världen, sa Jesus. Detta är frimodigheten som vi behöver ha, då världen försöker tysta ner oss. Frimodigheten som gör att vi inte tystas ner, utan vi blir mer frimodiga, kärleksfulla och starka i vår tro. Nummer 4. Vi har också bejakat den personliga kallelsen. Då jag var 20 år kommer Patrik Abrams fram till mig, den gamle gode Hellström förr i tiden. Han kom fram till mig och säger över mig, och det är ganska ny, ganska bräcklig. Jag har ett gediget, ska säga, ganska svåra år bakom mig innan jag blev kristen som 18-åring. Men han kommer fram till mig och säger att jag har troligen en stark kallelse från Gud över mitt liv. Och det blev livsavgörande för mig att någon såg någonting över mitt liv som jag själv inte såg. Vem tror ni såg apostlakallelsen över Matteus först, han själv eller Jesus? Han var ju fast som tullindrivare och kanske inte så populär, men Jesus såg kallelsen över honom. Och därför behöver vi förstå vikten av att tro och identifiera och satsa både som kyrka och som individer på nästa generation eller på människor runt omkring oss. Förra helgen så sträckläste jag igenom Sions bok på nytt. Och inte på nytt sträckläste, jag förstår att jag sträckläste den, men jag hade läst den tidigare. Men jag blev förbluffad, men också väldigt tacksam över en sak. Hur unga människor får förtroende att tjäna Gud. I den här församlingen har väldigt unga ungdomsledare. Patrik var ju ganska ung när han var igång i farten. Krulligt hår där i början. Thomas Forsbäck, 15-16 år, när han började tjäna Herren här i församlingen. Med mera. Jag ser det som en ganska stor styrka i vår församling och i vår rörelse. Vår enorma, stora tro på att Gud kan använda syndare. Jag säger den igen, för det är en viktig mening. Församlingens och rörelsens stora tro på att Gud kan använda syndare. Jag var på en konferens, det måste vara 13 år sedan. Så gick jag förbi en som jag intervjuade här till vår bok, Jan-Erik Mårtensson. Han var pastor här då för, tänkte säga 100 år sedan, men det är inte så länge sedan. Och när jag går förbi honom så rycker han tag i mig. Och så drar han in sig till ett sällskap, och det var hela på något sätt eliten samlade. Det var Holmberg och det var allt vad de nu heter, Bergsten, och hela patrullen var där. Och så drar han till mig och så frågar mig en fråga. Och jag kände inte han så bra, jag var en ung spoling. Ungdomsledare, eller vad jag nu var på den tiden. Är du en syndare, sa han. Det var en fin introduktion. Och då tänkte jag, nu måste man ju välja sina ord. Så jag svarade, jag är syndare frälst av nåd. Och så på något sätt lyste han upp ett stort leende och skrattade. Så släppte han den här, han höll fast mig väldigt ordentligt så här. Och släppte mig och skrattade till lite och fick jag gå. Det var bra svar, sa han. Och jag tänker någonstans, det är dit vi kan komma. Vi är syndare. Eller så vi syndare frälsta av nåd. Och vi tror på att Gud kan använda oss allihopa. Bartimeus fick höra människor att Jesus kallade på honom. Och lyssna på det här. Vi behöver som kyrka alltid ha människor som är villiga att leda andra människor till Gud. Som kan säga till någon, Gud kallar på dig. På samma sätt som Barnabas tog sig an Saulus, behöver vi hela tiden ha våra andliga antenner och lyssna och se vem Gud kallar idag. Kanske finns 20-30 personer här inne just nu som inte har någon aning om vad Gud har. Och därför behövs vi vara där. Med våra tentaklar och antenner och svansar och allt vad vi nu har. Och ska bara säga, ja, men jag säger att Gud har någonting över ditt liv. Jag säger, du är kanonbedjare. Du är fantastisk. Kom med mig när vi är med Bullaligan eller vad det nu för ligor som finns på torget. Kanske du kommer med mig när jag far och predikar till Ekenäs i början av juni. Då får du allt vittnesbörd innan jag stiger upp. Låt oss som församling vara igång hela tiden och bekräfta det vi ser att Gud har för andra människors liv. För ofta när vi vandrar själva så har vi noll aning om vad vi har. Vi är lite som Matteus. Tullindrivare, högst omedvetna om att Gud har någonting för oss. Låt oss tala ut det som vi ser att Gud gör och vill göra i andra. För det femte. Alltså dumt egentligen punkt där, men tyvärr måste vi säga idag att vi alltid valt att tro att Guds ord är en absolut auktoritet att tro på. Att Guds ord inte har ändrats och inte kommer att ändras. Vi kan ha en viss kontextualisering och vissa frågor som man kan behöva på något sätt sätta sig in i. Men tyvärr är det 2026 inte självklart att tro att Bibeln är Guds ord. Vi vill ifrågasätta de svåra lagarna i Moseböckerna, hitta naturalistiska förklaringar till de övernaturliga berättelserna. Och om det hände övernaturliga saker så tog det slut med apostlarna. Det är ju skrämmande många nu för tiden också. Men för mig, jag har läst igenom Bibeln väldigt många gånger i det här laget, har jag inte funnit något som jag inte kan tro på. Jo, det finns svåra texter. Vi kan gå igenom dem någon gång. Han har lördags bibelstudium. Anders Olins svåra uttydningar av till exempel Domarboken kapitel 9. Men det är en annan sak. Det är klart att det finns svåra saker som man måste sätta sig in i och kanske få lite hjälpredskap av visa män och kvinnor som har tagit sig in i det där betydligt mera. Men det finns ingenting i den här boken som omkullkastar Guds stora plan för mänskligheten. Alla löften, alla profetior så är sanna och förblir alltid sanna. Som kyrka har vi haft en stolthet i att tro på att hela Bibeln är sann och Guds ord. Och det är också Bibelns är receptet för vår frälsning. Om Bibeln säger att vi behöver omvända oss och låta oss döpas. Och om vi så döper oss så ska vi få den helige ande som gåva. Det är ingen teori som vi tänker, ja men det är ju vacker poesi. Nej, det är så. Det är så att först omvände mig, det gjorde jag den 24 oktober 98. Jag omvände mig, fick uppleva syndernas förlåtelse. Jag lät sedan döpa mig, begrava gamla Adam. Och sen fick jag pojkrummet någon månad senare ensam, ingen annan än jag och den helige ande. Så fick jag uppleva dopet i den helige ande. Så det är exakt så som Bibeln sa att det skulle gå till, så upplevde jag att det gick till. Jag omvänder mig, det vill säga att jag går närmar mig Gud. Jag låter mig döpa mig för att visa Gud att jag är seriös med att följa honom. Jag vill alltså gå bort från min tron och stiga upp och säga att Jesus är Herre. Det är det dopet handlar om. Jag begraver någonting och blir en ny skapelse i Jesus. Och sen så lovar Gud att vi ska få den helige ande, parakletia, alltså hjälparen, är någonting som är med oss hela tiden. Som till exempel kommer till syns när vi kan tala i nya tungor. Om Bibeln säger det, då vi som kyrka tror vi också att det är så. Om Bibeln säger att vi ska motarbeta synden, då gör vi det. Vi tror på hela Bibeln och det är fortfarande vårt bästa sätt att navigera genom dessa tider med både oro och ångest. Jag läste igår en rapport som jag inte nästan vågade tro på. Den var från USA, men jag är illa rädd att den är likadan här. I den rapporten så stod att 72% av alla kristna män regelbundet är i kontakt med pornografi. 72%. 44% av alla kvinnor. Nu talar jag alltså om kristna människa. Och jag tänker, ibland måste jag också bara våga, för det jag vet det själv, jag sitter i så mycket själavård under de här många åren. Jag vet att det är mycket skam och kamp och elände. Vi måste också vara upp det ljuset, för Bibeln lovar också att den sonen gör fri, den är sannoliken fri. Så om du är fast och kämpar med det där, låt Jesus befria dig. Låt inte gå 10, 20, 30, 40 år. Idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Sista punkten. Bästa punkten. Vi har alltid trott på andens verk. Den här kommentaren har stört mig en del år. Jag fann den i någon bok för 15 år sedan ungefär. Men det centrala problemet för kyrkan, dess teologi och dess etik är att den helt enkelt är ateistisk. Det är två professorer i teologi som sa så här för över 40 år sedan. De menar att vi kan bygga kyrka utan Gud. Och man kan bli lite provocerad av de här orden. Men om vi är ärliga så kan vi komma fram till att det är ju så många kyrkor fungerar idag. Vi kan våra sånger, vi kan citera våra böner, vi kan till och med gilla predikningarna ibland, men anden får inget utrymme. Vi kan ha kyrka, men den är ateistisk. Alltså är vi, som kyrka är vi beroende av anden. Det är klart att jag överdriver lite när jag säger att anden inte får något utrymme. Men jag tror att det är nyttigt att tänka igenom det här. För då Bartimeus kom fram till Jesus var hans längtan en enda. Det var inte att Jesus skulle krama om honom. Det var inte att han skulle få en års lön. Så inte han behöver tigga så mycket. Han kom dit med en enda längtan. Gör så jag kan se igen. Han förväntade sig ett övernaturligt möte med Gud. Och jag ligger och funderar väldigt mycket och ber och har lite kamper och segrar. Men så tänker jag att hur är det, när ni kommer hit idag, kommer ni med en förväntan av att just nu och just idag så ska du få möte med Jesus? Kommer du som är Bartimeus fram till förbönen här om några minuter och så fråga förbönerna, vad ska jag be för? Så säger du, ja, men jag har haft den här kampen i 13 år, gör så att jag idag blir fri. Kommer du fram med en sån tro när du besöker församlingen? Du kanske har haft ångest i 18 år. Ja, men då kommer du fram på förbön att idag så ska jag bli fri. Eller kommer du till kyrkan som en plikt och tänker, ja, men det är fint att vara där ibland. Träffa människor. Ja, men det finns många fina människor här. Men absolut bästa inställning jag tror att du kan komma till församlingen med är att idag ska du få möta Gud. För som församling har vi alltid haft en längtan i 100 år. Och det är att människor genom den heliga ande ska få Guds erfarenheter som brännmärker. Inte för en sekund. Inte en kick som varar till morgonbitti. Utan någonting som alla dagar framöver har gjort en skillnad för dig. Igår kväll fick jag ett sms. Jag höll på att spärra numret för det var så okänt. Så tänkte du någon som är ute efter mig. Men innan han spärrade så tänkte i alla fall att det var bra att läsa det. Och så var det en person som jag träffade en gång. För 2,5 år sedan tror jag det var. Och sen hade den tydligen sagt till mig att han hade något trauma. Över en sak som inte hade vågat göra på 20 år. Nämligen stå prisa Herren genom sång och musik. Och tydligen, och det är noll minne. Ja, men tydligen hade jag bett för den där personen. Och så skickade den igår. Och det kommer en så lång resumé och en lång på något sätt video dessutom på när den står i en fullsatt kyrka i Sverige någonstans och sjunger full hals inför Jesus. Och den personen som sagt, det var Jesus som gör det här genom den heliga ande. Men den personen sa att efter du bad för mig så händer det någonting som har gjort att jag inte längre är densamme. Utan jag kan prisa Herren. Till och med var i sommarpratare förra året någonstans. Alltså, det händer någonting där den heliga ande gör någonting. Inte när vi gör någonting, utan när vi kommer fram som Bartimeus och säger till Jesus: Rabboni, gör så att jag kan se igen. För då kommer du kommer inte fram till förbönen eller vart du nu går, till människor, och du står inför levande Gud och säger: gör någonting så att jag blir förvandlad, förändrad, inte temporärt utan för evigt. Vi tror att andens gåvor är i rörelse. De vanliga människor kan bli Guds bästa sändebud. Jag är tacksam att få vara med i en rörelse där vi tror att Gud kan göra under idag. Jag hittade ett dokument här om månaden som jag skrev för 10 år sedan. Och där, i det dokumentet, så har jag listat 80 händelser, övernaturliga händelser som jag inte kunde förklara bort. Nu har det gått 10 år, så hoppas jag det är 80 till där. Vi tror att Gud är densamma igår och idag och för alltid. Och min fråga till dig nu när vi går in i förbön: kommer du fram till Jesus som Bartimeus i desperation och säger: gör någonting så jag inte längre är densamme? Jag misstänker att det finns ganska många här inne som skulle behöva sådana möten med Jesus. 80% av alla som kommer till tro i Brasilien gör det på grund av att de har varit med om en övernaturlig händelse. Många av mina närmaste vänner som har kommit till tro på Jesus har gjort det när de fick möta Jesus på ett övernaturligt sätt. Kanske är det dags för dig idag att också få göra det.